Välkommen till Skånes taltidning nummer 26, 2022. Utgivningsdag torsdag den 30 juni. Solen går upp klockan 4.27 och ner igen 21.55. I studion idag Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
De med lägst pension ska få mer. Garantipensionen höjs efter riksdagsbeslut.
Kamera som lagrar ansikten eller läser upp texten. På synmässan i Limhamn visades nya varianter av läskameror.
Öppnat och stängt med utegym och blomaffär.
Kanske unikt, definitivt ovanligt. Vi hängde med när synskadade Reine Gunnarsson efter många års kampsportträning var framme vid den stora dagen. Den för testet till svart bälte i jiu-jitsu.
Diagonalt grepp. Vrider runt handen, låser den med den vita käppen och lägger ner busen på marken. Som dessutom får en spark i huvudet.
Sommar. Det betyder sommarserie här i taltidningen. Och i år kallar vi den för skånska förlustelser. Den börjar med buskaspel, fiol, mandolin och flöjt på spelmansstämman i Degeberga.
Och glöm inte midsommartävlingen.
Evenemangstips och med festivaler och frukostmöten.
Och så kalendern med fotbolls-EM, politik och poesi.
Anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist i tidningen, redaktionsrutan.
De med lägst pension ska få mer. I förra veckan klubbade riksdagen med en rösts övervikt regeringens förslag på en höjning av garantipensionen med upp till 1000 kronor före skatt eller 800 med skatten dragen. Lägsta garantipensionen för ensamstående blir nu cirka 9 800 kronor. Och för den som är gift drygt 8 800 kronor i månaden. Och bostadstillägget höjs med ytterligare 100 kronor för ensamstående och 50 för sammanboende. Detta utöver beslutet en vecka tidigare om att höja det så kallade konsumtionsstödet i bostadstillägget med 200 kronor för ensamstående och 100 för gifta. Och alla de här höjningarna ska gälla från och med augusti. Och den som redan har garantipension behöver inte göra något.
Vi ska återvända till synmässan som föreningen Svensk Syn ordnade i Limhamn för några veckor sedan. Den här gången ska vi titta närmare på olika typer av kameror som gör det möjligt för både personer med blindhet och synsvaghet att läsa text på långt eller nära håll. LVI, Low Vision International, visade en ny variant av större läskamera, tänkt för skolor och arbetsplatser. Petter Helge demonstrerar.
Ja, det som vi framförallt har som är nytt är vårt Magnilink Air-koncept som består av lite olika kameror som man kan ansluta till trådlöst. Flera av dem är tänkta då för montering i tak och kan användas exempelvis i en klassrumsmiljö eller på en arbetsplats i ett konferensrum och liknande. Så att det är väl en av de lite nyare produkterna som vi har här att visa idag.
Är det som ser ut som en övervakningskamera som sitter där borta?
Ja, men det är det. Kamerans utseende är ju precis som du säger. Det ser ut som en övervakningskamera. Det är samma typ av kameror som används. Sen så använder vi dem då i en applikation där man ansluter sin dator till de här kamerorna och visar kamerabilden då på sin dators skärm. Så att, smidigt och enkelt att använda på alla sätt.
Kan du visa någonting hur det funkar?
Absolut.
Då har vi alltså en kamera som sitter i taket här.
Ja, precis. Detta är då vår Magnilink Air Duo. Och Duo i det här fallet betyder då att det sitter två kameror i den här produkten. Och då har vi en kamera som tittar ner på arbetsytan här på skrivbordet. På det pappret som vi har liggande här. Och den andra kameran används då på avstånd. Till exempel för att titta på läraren som står fram och gör en presentation vid whiteboarden. Eller det kan vara en föreläsare som pratar i ett konferensrum eller liknande. Och på bordet här på skrivbordet så har vi då en dator som står. Detta är en skärm med en inbyggd dator. Och på den så visas då i detta fallet bilden från båda kamerorna samtidigt. Så att samtidigt som jag läser I min bok så kan jag titta på läraren till exempel som håller en presentation. Då, här kan jag ju välja om jag vill visa båda kamerabilderna på en gång eller om jag kanske bara vill titta på den ena bilden och täcka hela skärmen då med den bilden istället.
Men det här är ju ingenting för hemmabruk.
Detta används inte i hemmet, nej det gör det inte, utan här är det mer skola och arbetsplats som är målgruppen för detta. Sen har vi flera andra produkter som är mer direkt anpassade för hemmiljön.
Nu finns det ju förstoringsprogram till datorer, behöver man då de här kamerorna och så?
Ja, så länge vi har någon form av skrivet material, så länge vi har tidningar, så länge vi har böcker, så länge vi har reklambroschyrer, så länge vi har vykort, vad det må vara, så ja, då behövs det ju. Och vi har ju fortfarande levande lärare och liknande som presenterar och som man gärna vill kunna följa också. Så att just det här med att kunna se på avstånd och få det förstorat i de miljöerna, det är också en viktig bit. Och som du säger, mycket av innehållet på datorer och annat, det löser man ju med förstoringsprogram. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket annat som man vill göra. Det kan vara korsordslösning, det kan vara handarbete. Många av våra produkter används ju faktiskt inte bara för läsning. Även om man känner att det är det kanske mest naturliga området, så ser man ju att det finns väldigt mycket annat där man har glädje av förstoring också. Eller läsa på matförpackningar, läsa på medicinförpackningar och så vidare. Det finns fortfarande mycket som man skulle vilja kunna se ju.
Har ni någon nyhet för just för hemmabruk, eller är det den här takkameran som är den stora?
Detta är väl det som är det allra nyaste, men om vi tittar för hemmabruk så har vi produkter som utvecklas hela tiden egentligen. Även om produkterna har funnits ett tag så kommer de ju liksom med nya funktioner och i lite uppdaterade utföranden hela tiden. Här har vi ju en läskamera som heter Magnilink Vision. Men just den här versionen då är en Magnilink Vision TTS. Och det är ju att det innehåller även en text-till-tal-funktion. Så att när man använder den som en vanlig läskamera då ser den ut och fungerar precis som våra vanliga läskameror, samma reglage och samma funktioner. Men så finns det då ett läge där man kan växla över till en inbyggd läsmaskin, kan man väl kalla det för. Och genom att då trycka på en knapp sen så tar produkten en bild av texten som ligger under, omvandlar den till tal och läser upp den för dig. Det kan vara ganska bekvämt då om man jobbar med den vanliga förstoringsdelen, när man kanske orienterar sig i tidningen eller man tittar på bilder eller letar fram något. Men när man kommer till ett lite längre textstycke som man kanske tycker blir lite jobbigt att läsa med förstoring, ja, men då kan man då ta den här bilden och få den texten uppläst för sig istället.
Klarar den handstil också så man kan kolla att man har skrivit rätt i ett brev man skriver?
Nej, det gör den faktiskt inte, utan det behöver vara en tryckt text. Så att, och det är väl där den här fina kombinationen just med läskamera och läsmaskin är väldigt bra. Att man kan använda läskameran just för det här med att har du handskrivet som du behöver läsa, har du bilder du behöver titta på eller du behöver kanske handarbeta eller något under kameran, ja, men då fungerar det alldeles utmärkt. Och sen när du vill ha det uppläst, ja, då bara växlar du över till den funktionen och får det uppläst.
Petter Helge visade LVI:s läskameror för såväl skol som hemmabruk. Olika typer av kameror fanns också hos ICAP. Orcam, kameran som man sätter på glasögonen, har fått ett lilla syskon, berättar Ove Brandberg.
Under pandemin här så kom ett lilla syskon som är en penna. Så det är på samma sätt att det tar ett kort och så läser det upp text. Men formen på den här är som en penna istället. Så att den fäster man alltså inte på glasögonen som de andra gjorde. Och den läser upp text ifrån allt som är på skyltar eller böcker eller tidningar och så vidare. Så allt är tryckt text läser den upp. Nu håller jag en i min hand där och den är i form av en... längden på den är som en penna. Och på pennan här så finns det fyra knappar. En där man tar själva kortet och en där man sänker och höjer volymen. Och en där man startar själva pennan. När man håller pennan så riktar man den mot texten. Och är man blind så kan man faktiskt sätta den i ett stativ. Och så för man pappret in under stativet, så att då blir det som en scanner helt enkelt på det sättet. Men om man som jag i detta fallet nu håller den bara i handen, så trycker jag på en knapp och då får jag en pil som talar om var jag vill börja läsa någonstans. Och då läste den upp den texten nu som jag riktade mot då helt enkelt. Mm. Så att det här kan jag göra på text som jag håller i en hand, men jag kan även läsa på skyltar som är många meter ifrån mig.
Hur mycket kan den lagra då? Hur lång text?
Den lagrar ingen text alls, utan man bara läser upp det som finns för tillfället så att säga. Och det är gjort med flit, för att den här, skulle den lagra text, då skulle den inte klara krav i skolan till exempel mot fusk och så. Så att det är därför av det orsaken så att man inte kan lagra text. Det är stora syskonen Orkem som jag pratar om, läsande glasögon, den kan lagra ansikten. Det kan man göra så att man kan lära den ett ansikte, här är Nisse till exempel, upp till cirka 200 ansikten som den kommer ihåg att bevara då så att säga.
Och när man då möter Nisse, då säger den, nu kommer Nisse.
Ja, eller det man har sagt att den ska säga helt enkelt när Nisse, alltså man kanske bara säger Nisse och inget mer. Sen har vi en huvudburen elektronisk glasögon som heter eSight. För det vi har pratat om hittills nu, det är någonting som läser upp tryckt text. Men de här eSight, det är alltså huvudburen elektronisk utrustning som gör att man kan se med hjälp av glasögonen förstorat, ungefär som en förstoringskamera eller läskamera som har funnits i många år på marknaden. Och detta är samma sak fast man bär dem på huvudet. Och de heter alltså eSight. Och det är också en nyhet kan man säga som har kommit under tiden pandemin har varit här.
Det sa Ove Brandberg från ICAP. Vi hörde också Petter Helge från LVI. Reporter var Birgitta Fredén.
Öppnat och stängt. Norra Rörum har fått ett utegym. Det ligger vid lekparken på Salandersväg. Har 6 reella maskiner, ett underlag av konstgräs och belysning för mörka kvällar. Inne i hör finns en tidigare ett utegym vid Jeppavallen. Gratis också det att använda. I Lund har gymnastikhallen Gördishallen öppnat bredvid den nybyggda Robelundskolan på adressen Kanaltorget 1. Gördis, hon heter Hallqvist i efternamn och kommer från just Lund och vann OS-guld för 70 år sedan. I Lund har ostbutiken Delikatesshimlen öppnat på Lilla Fiskaregatan 23 i klädbutiken Godivas gamla lokal. Och inte vilka ostar som helst är till salu. Specialiteten är i högsta grad parmesanost. I Trelleborg har blomsteraffären Eriks lilla värld stängt. Men den 10 juli öppnar de tillfälligt för utförsäljning av krukor med mera. Butiken ligger på Korfitzbäck, Frisgatan 9. Och i Trelleborg har hedonistens fudgekokeri och butik bytt lokaler och fått fler kvadratmeter på den nya adressen Ripatorget 1. I Helsingborg har klädbutiken Urban Modern öppnat på Kullagatan 17. Dam- och herrkläder i urban stil utlovas, som namnet antyder. Och det är den tredje butiken i den lilla kedjan. Sen tidigare finns de på Väla och i Halmstad. I Malmö har bröllopsbutiken Södra Högtidskläder stängt för gott. Adressen var Gustav Adolfstorg 51. Och ett stenkast bort i samma Malmö har restaurangen Carl Mikael öppnat på Engelbrektsgatan 13. I lokalen där Munchies Burgers låg till vintras och innan dess finkrogen Bord 13. Nu ska det serveras närodlad och säsongsbetonad mat fredag och lördag kvällar. Men de tar inte emot vare sig kontanter eller barn som gäster. I Malmö har också kulturcaféet Beans and Tales öppnat. Detta på Jäknegatan 15 och i lokalen där Lilla Bengts konditori låg tidigare. I Yngsjö har Otto och glassfabriken öppnat Ottos trädgård. Där reserveras glass och kaffe och bakas glassstrutar. Och bägge är av egen tillverkning. I lokalerna huserade en gång i tiden Yngsjö bageri. I Kristianstad har den danska kedjan Flying Tiger stängt sin butik vid Lilla Torg. Och i Kåseberg hamn har en ny hamnkiosk öppnat. I byggnaden finns även omklädningsrum för badande.
Nu ska vi få hänga med på en stor och möjligen historisk dag. Reine Gunnarsson har tränat kampsport av och till i många år. De senare har han vigt åt det japanska självförsvarssystemet jujutsu. Och efter mycket träning blivit så skicklig att hans instruktör bestämde att det snart är dags för Reine att göra det stora testet. Är han bra nog för ett svart bälte? Nu var dagen här och med den chansen att bland annat visa vad man kan använda den vita käppen till.
Jag kör en knivattack också, men om du bara kommer emot mig och försöker attackera mig.
Reine slår honom halvhårt på armarna, sätter den vita käppen i revbenen på honom och stöter den där.
Kör en handsöjning.
Ungefär som effektning.
Ja, en vit käpp visar sig kunna användas till mycket. Till exempel för att knyckla ihop en buse. Eller som här, slå på honom så han tappar både kniven och balansen. Vi ska höra mer om hur testet gick, men först backar vi bandet ett par timmar. Vi träffar Reine i hemmet i Bromölla innan det är dags att gå till graderingen, som testet kallas. När nervositeten har börjat ge sig till känna. Det här är träningsväskan du ska ta med dig.
Ja, exakt. Där har jag min gi, kallas det för på japanska. Det är en träningsdräkt som man använder när man tränar jujutsu och även andra japanska kampformer.
Mm. Men det är svart och i grovt bomullstyg som är lämpligt att slita och dra i.
Jajamensan. Och sen har jag också lite benskydd och så har jag mitt bälte som håller ihop jackan.
Och det är brunt och är slitet brunt, kan jag säga.
Ja, det är ganska slitet. Det har jag hängt med ett bra tag.
Och det ska bytas ut då förhoppningsvis.
Ja, vi hoppas ju det. Ja. Vi får se.
För vad är det som väntar här nu?
Det är jag ska göra en gradering som det kallas för. Det betyder att jag ska göra en examination helt enkelt till det svarta bältet. Till första dan heter det. Många kanske tänker att ja, när man har svart bälte så är man mästare. Men det är snarare så att man inte längre är nybörjare. Ja, man kan jämföra det med att man tar en examen. Man har gått en utbildning. Och tillgodogjort sig alla grundkunskaperna.
Och det är jujutsu som är ämnet. Och det blir en fysisk examen som väntar där då.
Det blir det. Dels har jag blivit ombedd att visa upp ett antal tekniker som jag har förberett. Och sen kommer jag också få utföra tekniker som instruktörerna ber mig göra. Och sen kommer det också bli någon form av kampmoment som jag inte riktigt vet vad som kommer att hända.
Ja, svart bälte, det har ju en viss klang i vanligt folks ögon. Om man inte känner till några andra bältesfärger så gör man det i alla fall. För det signalerar att man har tränat länge. Hur länge har du tränat?
Jag började träna jujutsu 1996. Men jag har inte tränat ett streck i 26 år, utan jag har haft uppehåll och jag har tränat en del andra saker. Och jag hade ett långt uppehåll när vi fick barn och sådär. Så att sammanlagt kanske 10 år någonting.
Ja. Och du undrar kanske en del människor då, jujutsu, vad är det och hur funkar det för en som inte ser?
Om vi börjar med vad det är för någonting. Jujutsu är ju en gammal stridskonst. Det utvecklades för att användas på slagfältet, men den moderna varianten som jag tränar, eller som man tränar nu för tiden då, eller de modernare varianterna, de är ju mer inriktade på självförsvar, och det finns även varianter där man tävlar, men viktigaste momentet är självförsvar. Man ska kunna försvara sig då mot alla möjliga typer av angrepp.
Och sen är det lite känt för att man använder motståndarens kraft mot honom själv. Ska vi försöka demonstrera det? Mm. Om jag helt enkelt tar tag i din strupe till exempel och trycker i baklänges, så drar du min hand så att jag tappar balansen framåt, och så tog du tag i min hand också och vred om den.
Och den kallas för koto geshi. Den här koto betyder handled och geshi betyder vridning på japanska. Jag följer med din rörelse när du trycker mot min hals. Och sen så tar jag ett steg bak, glider bakåt, och så samtidigt så tar jag tag i din handled och vrider den så att du tappar balansen och följer med i min rörelse.
Så mitt grepp blev början på att jag hamnade i trubbel.
Precis. Ja, så att det är ju en av de bärande viktiga principerna i jiu-jitsu, det är just att utnyttja motståndarens kraft och energi mot honom eller henne själv då.
Och så hamnade min hand i ett låst, handleden hamnade i ett låst och vridet läge. Så det gjorde att jag inte längre kunde vare sig hålla eller göra speciellt mycket.
Precis.
Jag var på väg bort och ner mot marken.
Ja.
Synskadevänligheten, hur mycket ser du får väl kanske reda ut?
Jag är helt blind på höger öga och sen ser jag 2% ungefär på vänster öga. Och, så det är inte så mycket. Jag kan ju se att du står framför mig här nu, fast jag kan inte se att det är du. Men jag kan se att det står en figur framför mig här på en halv meters håll ungefär. Kanske på en meters håll också. Och jag kan se om någon rör sig mot mig eller från mig sådär, på ungefär det avståndet. Men jag kan inte se några detaljer. Så att rent synmässigt, jag använder väl till viss mån synen för att kunna liksom se om någon är på väg mot mig eller sådär. Men väldigt mycket handlar om att lyssna och känna och försöka ha en utnyttja de situationer där det blir en fördel för mig, det vill säga att komma in nära. En motståndare som är seende då har ju en hel del fördelar i att man kan göra en hel del saker som jag kanske inte hinner uppfatta eller har möjlighet att uppfatta. Och då är mitt försvar mot det att komma in nära, snabbt in nära och ta över situationen.
Ta tag i busen.
Ta tag i busen och få ner honom eller henne på marken då. Så det kan man säga är min variant, synskadevarianten av det här då. Och det är också lite grann psykologiskt att en motståndare förväntar sig kanske att man ska backa eller förflytta sig bort tiden. Men jag jobbar mer in mot motståndaren.
Mm. Och sen när du väl har fått ett grepp, då blir det taktilt alltsammans.
Då blir det taktilt och då kan man väl säga att man har ingen direkt nackdel av att inte se. Utan till och med så att den som inte ser har kan ha en viss fördel av att man är van vid och känna in rörelser och har en annan följsamhet där. Åtminstone när man har tränat ett tag.
Mm. Och det här har du tränat mycket på, märkte jag. Du tog kontroll direkt. Nervöst?
Ja, väldigt nervös. Nu de senaste timmarna så har nervositeten verkligen börjat komma. Så att, ja, vi får se hur det går helt enkelt. Men jag hoppas på det bästa.
Elox, kom. Så. In i cellen. Ja.
Nu är ledarhunden Erox. Ska ut och tränas. Precis. Allt på en gång.
Ja, precis. Det är verkligen allt på en gång den här veckan. Så. Då var vi klara.
Och ut i sommarkvällen.
Och efter en kort promenad genom den sommarkvällen går vi ner i en källare där Bromölla Jiu-Jitsu-klubb huserar. På mattan står ett antal personer i likadana dräkter som Reines. En av dem är klubbens instruktör Håkan Sidling.
Vi ska ha ett miniseminarium med ett par inbjudna instruktörer. En som heter Ernst Binder från Österrike och är högsta chef inom något som kallas Hokushinkai Jiu-Jitsu. Och en som heter Tom Odell som också är väldigt högt graderad inom den stilen. Och så vi kommer köra lite ett förlängt träningspass här för våra medlemmar. Och i samband med det så ska vi även gradera Reina då till svart bälte är det tänkt. Och Reina har tränat i många år och väldigt duktig utövare. Och det ska bli spännande. Det är inte så ofta man har svartbältsgraderingar, så att det är en kul grej även för oss som instruerar.
Det var du som sa åt honom att nu var det dags.
Ja, det brukar vara så. Det är instruktören som bedömer. Och jag har inte tränat upp Reine från start, om man säger så. Men vi har känt varandra ganska länge och jag har tränat med honom tidigare i andra föreningar också. Och nu har han tränat med mig här ett tag och vi har gått igenom lite vad som ska göras inför detta. Han ska visa upp sina färdigheter och med ett litet program där han visar vad han kan. Och det kommer säkert gå jättebra.
Så kan ni re?
Hälsar han på varandra. Efter den traditionella japanska hälsningsceremonin följde 2 timmar av träning. Med slag, sparkar, kast, fällningar och fastlåsningar så att det smäller i mattan av fallande kroppar. Många av teknikerna på lite nya sätt. Och så små tekniktester från stilchefen instuckna som Reine får gå igenom.
Slowly, yes, step forward, bring him to the floor. Yes! That's it, that's it.
Ja, ja,
that's it.
Ja, parten på mage. Reine tar tag i en utsträckt hand. Armväcket. Trycker fram handen. Drar upp partners eller motståndarens armbåge upp i armhålan. Och där sitter någonting som ser ut att göra ont.
Väldigt ont.
Ja,
okej. Ja, ja, ja.
Ja, ska Reine visa en hoppande frontspark.
Ja, cool, thank you.
Det gick bra.
Yeah, cool, thank you. Next one.
Dags för en hinderbana. En motståndare försöker greppa Reine. Han duckar och knuffar en kulder. Nästa försöker slå honom i huvudet. Han duckar och fäller med ena benet. Sen sparkar han någon i magen. En frontspark. Och en spark uppåt. Och vi börjar träffa igång.
Nu ska det bli en liten gradering här för Reine. Han har förberett ett program som han ska visa ett antal tekniker som en angripare griper tag eller slår eller sparkar eller någonting. Och, så ska han försvara sig på olika sätt.
Stryptagen bakifrån, Reine Lennarsson. Tar tag i armen, vrider om den och fäller och kontrollerar busen som då får ligga ner. Samma stryptag bakifrån. Men nu kliver Reine in bakom busen och fäller honom över sitt ben som trillar baklänges. Slår mot ansiktet. Reine kliver ut på utsidan. Tar kontroll över armen genom att översträcka den och lägger ner motstånd. Rakspark. Reine fångar benet. Ploppar ner hela killen och slänger ner honom i backen. Batongslag mot huvudet uppifrån. Reine kliver ut åt sidan. Tar tag i armen, lägger ner, plockar av batongen av busen och slår honom på knä, tror jag var med den också. Busen vill sticka sin kniv in i smagen. Han kliver ut åt sidan och blockerar den. Tar tag i armen, handen och kniven och lägger ner busen. Ett hugg uppifrån som blir till ett höftkast. Busen får åka i backen. Han sin vita käpp.
Hjälp
i handled. Får ta tag i handleden. Använder käppen för att låsa fast busen. Sparkar honom i magen. Och tar sig loss. Diagonalt grepp. Vrider runt handen. Låser den med den vita käppen. Och lägger ner busen på marken. Så han dessutom får en spark i huvudet. Käppen används som en extra hand. För en fällning med benet.
Jag kör en knivattack också, men om du bara kommer emot mig och försöker attackera mig.
Reine slår honom halvhårt på armarna. Sätter den lilla käppen i revbenen på honom och stöter den där.
Kör en handsvig.
Ungefär som effektning. Det var graderingen ned för att sitta på knä. Nu plockar UVD-instruktören av Reine det bruna slitna bältet han har och tar fram ett svart som han binder runt midjan på Reine.
It fits perfect. Here is your certificate for the showdown.
Två diplom, ett för ett svart bälte i jutsu, ett som är sensei på lärare på japanska. Gratulationer till en svettig Reine från klubbkamraten.
Tack så mycket.
Bra jobbat.
Tack.
Du är ett bra svart bälte.
Tack så mycket.
Absolut. Bara så svenskare som det är att prestera som gärna. Det är imponerande.
Tack så mycket.
Jag har Reine Gunnarsson, efter att ha visat dina konster så står det här nu till sist med ett svart bälte runt midjan. Mm. Ja, hur känns det just nu?
Ja, det är lite svårt att beskriva. Det känns fantastiskt. Det känns som både ett mål som jag haft jättelänge, men också en början på en väg framåt. Nu är man redo för den lite mer avancerade jutsen. Att det känns som att jag förhoppningsvis behärskar grunderna nu i alla fall. Så ja, det är fantastiskt, fantastiskt kul.
Reine står på det i röd brodyr på det svarta bältet. Så är det lite japanska tecken som då skulle betyda jujutsu då kanske.
Mm, precis.
Ja, det är inte slutpunkten då med andra ord.
Nej, det här är bara början. Jag ser det här som ett livslångt projekt. Så det är, ja, nej, jag tycker det är fantastiskt kul att träna. Jag kommer aldrig sluta träna. Det känns nu i alla fall. Nej, det är jättekul. Väldigt, väldigt stor dag.
Hur vanligt är det där? Jag försökte titta och vi talade om det innan där. Hur vanligt är det med att synskadade, om vi tar i Sverige, tar svart bälte i jujutsu? Jag hittade ingen som hade gjort det.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte säga det. Jag känner inte till någon, åtminstone inte här i södra Sverige heller. Jag vet att det finns en som har brunt bälte, åtminstone i Skåne, som är synskadad också. Men jag känner inte till någon fler svartbältare. Men det betyder inte att de inte finns.
Men världen är ju stor.
Ja,
det verkligen. Finns andra synskadade svartbälten. Absolut. I brasiliansk jutsu i andra delar,
ja,
av världen.
Absolut. Men, och även i judo.
Ja.
Judo har vi ett antal svartbältare som är både blinda och gravt synskadade.
Mm. Så vi vågar inte säga att du är den första i Sverige, men kanske den första vi känner till.
Ja, ja, precis. Ja. Och det är första gången för mig i alla fall.
Ja. Det sa Reine Gunnarsson, som nu alltså har ett svart bälte och instruktörsgrad i jujutsu-stilen Hokushinko Ryu. Vi hörde också stilens högsta chef Ernst Binder samt Håkan Sidling, instruktör på Bromölla jujutsu-klubb. Reporter där var Mats Sundling.
Sommarvärmen har kommit med besked och det är dags för första avsnittet i årets sommarserie som vi kallar Skånska förlustelser. Hur roar vi oss runt om i Skåne är väl en passande fråga efter år av pandemi med många begränsningar. Och vi börjar med att be oss till de östra delarna av landskapet och Degeberga spelmansstämma som varar i dagarna 3. Den hålls i Hembygdsparken varje år helgen före midsommar sedan 1981. Men utan publik de senaste 2 åren. Och en som var med och drog igång stämman är Åke Persson som berättar om hur det kom sig.
Jag hade precis börjat spela då och var väldigt entusiastisk för och varit på andra spelmansstämmor som varit väldigt roliga. Och sen var det andra som hade varit och sett den här platsen så. Så det blev här som vi startade då första gången.
Och vad är det som särskiljer Degebergas stämman från andra spelmansstämmor runt om i landet?
Många spelmansstämmor runt om i landet har ju då omvandlats till folkmusikfestivaler. Och skillnaden på en festival och en stämma är ju att på en festival så riktar man sig till att det ska vara en lyssnande publik eller dansande publik. Här har vi inriktningen att det ska vara en mötesplats för spelmännen i första hand.
Men man kan komma hit och lära sig dansa till exempel och även spela vissa instrument?
Ja, det kan man göra. Just nu så pågår utlärning av låtar och det finns också prova på kurser där man får testa på ett instrument. Och i år så är det nyckelharpa och dyrspel som man då under en timmes tid får under en lärares ledning för att testa på det. Va? Då ska man vara helt nybörjare. Det är avsett för dem.
Vad tycker du själv är roligt med att gå på en spelmansstämma?
Ja, det är fantastiskt. Man träffar ju så mycket folk och möter och nya kontakter. Det är ju en fest och det är ju campingliv. Och framförallt det sociala är väldigt mycket viktigt.
Och vad är det för instrument som du spelar?
Jag spelar fiol bara. Jag började spela när jag var 32, så att ja, då passade detta instrumentet mig väldigt bra.
på sådana här spelmansstämmen när man liksom dansar och umgås och sådär, är det många som liksom träffar sin käresta här eller så?
Absolut, det finns flera exempel på det. 1988 så var det till och med ett par som gifte sig här på stämman.
Sen i bakgrunden så hör vi lite fioler bortifrån ett tält och där är det en spelman som heter Ored Andersson, hans låtar som han spelar.
Det är en spelman som heter Peter Pedersson som lär ut Ored Andersson låtar. Han bodde i Linderöd och han var lillebror till en annan som var väldigt driven spelman, men han blev själv väldigt driven. Sen blev han blind, eller han blev synsvag så han kunde inte läsa noter och sånt. Och det var han i ganska många år, och det här var i 1800-talet. Sen så på något sätt så blev han opererad och fick synen tillbaks.
Ska vi gå bort och lyssna lite när de spelar?
Det kan vi göra.
Vi ska spela en engelska efter Ored Andersson som jag tror alla har snappat upp bra nu. Kommer ni ihåg hur den började? Det börjar på ett tag, ja. En lös avsträngning.
Och en som vet en hel del om spelmannen Ored Andersson från Linderöd, det är såklart spelmannen Peter Pedersen, som är den som leder workshopen där Ored Anderssons låtar lärs ut.
Han var ju en av förgrundsgestalterna inom skånsk folkmusik. Han hade en mycket rikhaltig repertoar av låtar, gamla låtar, och han hade mycket låtar efter sin storebror också. Han var 18 år äldre, som också var en stor, fin spelman.
Enligt vad man säger så var han blind under många år.
Det finns ett bra förord i svenska låtar om honom. Att han var, man kanske ska säga, synskadad under 18 år. Sen blev han starropererad och sen kunde han läsa noter igen. Och det tycker jag är väldigt fascinerande att det funkade så bra.
Och vad är det som gör Ored Andersson som en speciell spelman?
Han var ju född redan 1820 och hans äldre bror spelade, så han har ju en repertoar som går långt tillbaka i 1700-talet en del just. Det är väl just att det är en gammal repertoar. En rolig sak med Ored Andersson, det är ju att hans träskofjol finns ju utställd på Kulturen i Lund. Den har jag tittat på några gånger och det är rätt fascinerande. Jag spelar själv träskofjol, så att det kliar lite i fingrarna att man skulle vilja prova hans träsko.
Men att vara här i 3 dagar, hur är det?
Jag har ju varit med i den här branschen sedan jag var i 10-årsåldern, så att jag känner ju många och jag kan många låtar, så man hittar alltid någon att spela med. Och det är trevligt både musikaliskt och socialt. Man spelar med folk som man råkar träffa på, va? Och det man kallar för buskspel, va? Att man kanske, till exempel nu är det väldigt soligt och kanske man ställer sig under det trädet och spelar ihop med någon. Och sen är det några som ansluter och så det är väldigt fritt. Det är musik som man bara spelar och hänger på. Man måste inte liksom ställa fram notställ och ha notsamlingen med, utan de finns i huvudet. När man åker hem så snurrar alla melodierna i huvudet. Men en skön känsla.
Och på många håll runt om här i parken i Degeberga så spelas det varstans. Och de kan stå så nära varandra som en 25 meter ungefär. Och så kommer folk och ansluter utan att fråga, utan man bara tar sitt instrument och stämmer in.
Sara heter jag, Vänet.
Och du står här med en fiol. Vad är det som är roligt med att spela?
Att spela tillsammans. Och om man är i flow, om det svänger. Ja.
Och det ni spelar, det är åt det irländska hållet, lite irländsk folkmusik.
Ja, precis. Jag spelar mest irländsk och lite svensk. Eller nordisk folk också.
Hur ska det vara för att du ska gilla det och få flow?
Det är svårt att beskriva. Man måste vara där och känna det. tror jag.
Så var är du på väg nu? Ska du leta upp ett annat gäng?
Ja, jag vill höra vad de där inne spelar.
Och ansluta dig till något du tycker verkar bra, eller?
Ja, kanske.
Och alla som kommer till spelmansstämman och har ett instrument med sig, de går in gratis. Men det är inte alla som spelar. Teresa Laurus och Linda Grauel är här för att lyssna och roa sig.
Det är jättemysigt. Framförallt, jag har bott i Degeberget innan. Och det brukar vara lite dött här i parken, men det är så fantastiskt miljö. Så det är så fint när det är såna här saker som spelmansstämman och så, att det blir liv här och folk. Och så tycker jag om.
Och vad är speciellt med en spelmansstämma, tycker du?
Men det här att folk spelar tillsammans, helt spontant. Och ja, man hör många olika slags folkmusik här och många fina olika instrument och så.
Hur tycker du här är?
Jo, alltså det här är faktiskt min allra första spelmansstämma. Jättefin stämning, det var det första jag tänkte när vi kom hit. Väldigt fin miljö. Det är så inkluderande på något sätt att man liksom... Man spelar tillsammans, det är bara att liksom hänga på om man vill och man kan. Det är lite kravlöst kanske, vilket gör det så ganska mysigt tycker jag.
Men ni kommer ju från Tyskland, båda två.
Ja.
Hur är det med folkmusik i Tyskland?
Den är hemsk. Ja. Nej, vi två i alla fall är överens om att alltså det är inte vår musiksmak kan man säga. Det låter på ett helt annat sätt.
Jag var ju inte bekant med att folkmusik kan vara så här.
Och hur skulle du beskriva den här folkmusiken som du hör här?
Lekfull. Man blir glad när man hör det, men ibland kan man också bli ledsen. Mm.
Det är dur och moll.
Ja.
Och att det är en stämma för hela familjen, där både vuxna och barn kan delta, det märks inte minst på innergården. Där barnvagnar med de allra minsta i, lite större barn med fiolen på ryggen eller i näven. Och vuxna, alla är samlade. Och många, de sitter i täta, runda ringar med spelkvinnor och spelmän som spelar fiol, dragspel, nyckelharpa eller mandolin med flera instrument. Och det är inte så långt mellan de olika grupperna, så musiken, den flyter i vartannat när man går förbi. Och en som för det mesta dansar folkdans och gjort så i nästan hela sitt liv, det är Kristin Lindgren. Men denna gång så har hon också varit med i en prova-på-kurs i nyckelharpa som hållits i ett tält och precis avslutats när jag möter henne.
Det var intressant, det var roligt för att mina barn har spelat fiol och jag har provat lite och spelat piano när jag var yngre. Så det var en kombination så det passade lite faktiskt.
Blev det någon låt?
Ja, Blinka lilla stjärna och Gubben Joak.
Var det svårt?
Ja, får man bara rätt på fingrarna så är det nog inte så svårt. Men det man ska hålla reda på när man ska flytta dem. Men jag skulle nu vilja prova mer än den lilla stunden här.
Och Kristin Lindgrens lärare, det var Jenny Lövström, som visar upp ett vackert, ganska stort instrument med många strängar och något som kallas för knavar eller nycklar.
Det var ju mest uppe i Uppland som de spelar nyckelharpa. Men vi är många här nere också nu som spelar.
Så det är en skånsk nyckelharpa?
Den här är ju byggd av en skåning, så då får vi kalla den skånsk. Man får ju bygga sitt eget instrument. Man kan ju inte gå in i musikaffär och köpa en nyckelharpa. Det finns inte.
Men det ser ju väldigt avancerat ut när man ser på den. Det är många så här strängar och knappar. I trä och så.
Ja, det är det. Det är många strängar. Man har 4 stycken tjocka strängar. 3 av dem är spelsträngar som man spelar på. Så egentligen är det inte så svårt.
Men varför är det så många om man då bara använder tre?
När man har 12 stycken extra strängar, resonanssträngar, som förstärker ljudet av de andra tre. Så om man spelar till exempel på ett C och håller för den, så är det andra strängar som fortsätter att ljuda vidare. Så att den förstärker ljudet på de stora strängarna. Det är därför det blir så fylligt ljud i nyckelharpa.
Och knapparna, vad är de till för?
Knavra, eller nycklar, som man kan kalla dem, nyckelharpa. Ja, de trycker på strängarna. Som om du spelar gitarr eller fiol, så trycker du med fingrarna för att få olika toner. Men här har man då nycklar istället som trycker på strängen.
Och de här prova på-kurserna, när folk aldrig har hållit i nyckelharpa förut, hur får du dem att spela något?
Gör det så enkelt som möjligt. Jag väljer en låt som man kan. Gubben Noah kan alla. Flinka lilla stjärna kan alla. Så man har det i huvudet när man ska spela. Och sen så har jag bara numrerat fingrarna. Och de har liksom typ sin givna plats på nycklarna. Så vi lär oss bara var de ska vara. Och sen så säger jag siffrorna och så spelar man efter siffrorna. Och då brukar det funka så alla kan spela.
Och då kan man en låt?
Då kan man en låt. Och då blir man glad när alla kan och man hör och det låter fint. Så blir alla lika glada. Folkmusik är ju så att spelar du folkmusik så spelar du ofta låtar som andra också spelar. Så när man träffas så kan man liksom samma låtar och spela ihop. Det är det som förenar fint i folkmusik. Det är fint för själen.
Ja, det här var ett litet stycke av gånglåt från Äppelbo som Jenny Lövström avslutade med att spela på nyckelharpan. Och en annan som prövat nyckelharpa med henne som lärare, det är Akka Johansson Juntonen. Och för henne är det en tradition att komma till Degebergastämman i den vackra hembygdsparken.
Jag har sjungit lite idag, mest inne på innergården när det var lite buskspel. Så sjöng jag Klinga mina klockor tillsammans med Jenny Lövström, som visade mig hur man spelar på nyckelharpa. För det har jag alltid velat.
Mm. Hur tycker du det är att vara på en sån här stämma?
Jag tycker detta är en jättemysig stämma. Det är väl Skånes största stämma, tror jag. Och jag har varit här många år med min familj och sen barnen var pyttesmå. Men jag är här och njuter av det fina vädret och härlig musik och härliga människor. Och det, jag tror att musik är väldigt viktigt för att vi ska må bra. Och jag tror att speciellt efter en sån här lång period när det inte har varit någon stämma, så är folk lite extra glada att få träffas och spela tillsammans. Vad det inte smakprov.
På Klinga mina klockor.
Ja.
Och någon gång mitt i natten, då brukar det också bli näckaspel. Och man kan se näcken som sitter i den här bäcken med ett litet vattenfall och spelar på sin fiol. Numera så är det faktiskt både en manlig näck och en kvinnlig näck som är här. Och under många år så var det Åke Persson själv som var näcken.
Redan första året så hade vi det. Då har vi haft vårt enda år. Hur vädret än har varit så har vi inte behövt ställa in det inslaget i alla fall.
Och vad gör man då?
Ja, då är det ju mitt i natten när det är som mörkast så kommer det en näck, eller i detta fallet två näckar som sitter där. Det är en gammal kvarn, så där är liksom en cementavsats där som det rinner vatten över ett litet vattenfall. Och de klär sig då som dansstora näck förstås, och det är visserligen mitt i natten, men ska det vara, ska det vara.
Lite mod krävs då?
Ja, det kanske det gör.
Har du själv varit näcken någon
gång? Jag har varit näcken från början då. Och när jag hade suttit där i 30 år så lämnade jag över det till några yngre. Magen växte och ja.
Men både före och långt efter näckaspelet nere vid Mörkavadsbäcken så stämmer olika spelmän upp till dans på den lövade dansbanan.
Och vill man inte vänta till sista helgen före midsommar nästa år för att besöka spelmansstämman i Degeberga, som vi precis hörde om, så kan man till exempel besöka folkmusikfestivalen Folkrot i Hjärnarp den 22 och 23 juli i år. Där är bland annat utlovas VM i träskofiol. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Så vill vi påminna om att det fortfarande finns tid att skicka in svar på årets midsommartävling här i taltidningen. Frågorna som har den 100-årsjubilerande underhållaren Povel Ramel som tema finns i förra numret, och svaren behöver vi få senast vid lunchtid måndag den 4 juli. Förutom den stora äran finns det fina priser att vinna som vanligt. Evenemangstips. Höganäs motorfest med bilar, motorcyklar med mera äger rum fredag till söndag 1 till 3 juli i Blå hallen. 7 till 10 juli är det dags för konst- och antikfest med scensamtal på samma plats. Adressen är Christer Strömholms gata 6 i Höganäs. I Helsingborg avslutas stadsmässan H22 i Drottninghögsparken, där det blir tal, musik och underhållning söndag 3 juli 16.00 med godbitar ur programmet. Frukostmötena på Hamnplan i Simrishamn drar igång igen efter 2 somrar av pandemistopp. Tiden är vardagsmorgnar 8.30 hela juli. Till filen, jordgubbarna, kaffet och kexen serveras spännande tankar med start nu på måndag den 4 juli, då kognitionsvetaren Peter Gärdenfors ställer frågan: vem bestämmer vad orden betyder? 5 juli talar Malmös polismästare Petra Stenkula om arbetet mot organiserad brottslighet. 6 juli kommer vice ordföranden för damfotbollsklubben FC Rosengård, Carolina Westberg, medan Fredrik Bergman den 7 juli ska berätta om hur sociala kooperativ hjälper människor i utsatthet att själva styra upp sin tillvaro. Ledamoten i Barnboksakademin Katarina Kvick talar fredag 8 juli och YA-krönikören Mikael Håkansson måndag den 11 juli. Varför straffar vi ut ungdomarna ur skolan, undrar pedagogikdocenten Ali Klapp den 12 juli. Myanmar-kännaren och författaren Helena Thorfinn, som varit månadens ansikte i taltidningen, kommer den 13 juli. Och professor Rolf Solli, han talar om framtidens välfärd den 14 juli. Den 15 handlar det om tango och hälsa med bland annat psykoterapeuten Kenjiro Sato. Sveriges Radios tidigare Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren frukostföreläser den 18 juli, medan miljöpedagogen Rustan Nilsson pratar sopor den 19 juli. Sommarlunds späckade program är i full gång, och den som vill ha ett evenemang syntolkat eller behöver assistans i samband med ett arrangemang kan enligt programbladet höra av sig på telefon 046 359 71 25 eller e-post sommarlund@lund.se. Men det måste göras senast 2 veckor innan evenemanget, och arrangören garanterar inte tolk. Kulturen är platsen för Diktafon, ett möte med dikt och diktare tillsammans med Niklas Schöler och Harald Leander 4 juli med insläpp en timme tidigare. Shirley Clamp uppträder på Vita scenen i Stadsparken 13 juli. Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd varvar chanson, jazz och stå upp 16 juli på Kulturen. Sabina Dumba, hon konserterar på Vita scenen 20 juli. Och på samma scen uppträder Trollkaren med mera Carl Einar Häckner med showen Långt borta land den 22 juli. Piaf och jag är en musikföreställning om den franska sångerskan som ges på dansbanan in till mejeriet 23 juli. Och den 25 är det konsert med bland andra Jenny Lind-stipendiaten och operasångerskan Tessan Marie Lehmussari på Vita scenen. Artisten Judy Garland skulle ha fyllt 100 i år. Hennes hits framförs av Isabella Lundgren på Kulturen 27 juli. Christine Amparo och Combo de la Musica uppträder på Vita scenen i Stadsparken 29 juli och Emil Jensens cykelturné för miljön anländer dit den 30. Anna-Lena Everman ger enkvinnas föreställningen Marie David och Siri med Strindbergs dramatiska teater. Detta på dansbanan 30 juli. Och alla uppträdandena pågår mellan klockan 19 och 20. Den 30 juli blir det även en konstvandring till Lunds offentliga konst. Samling på konsthallen 14.00. Föranmälan dit ska göras på Sommarlunds telefon eller e-post. Och den 4 augusti mellan 19 och 19.45 blir det en underhållande show med Jan-Erik Säv om bland annat människans utveckling. Via hemsidan sommarlund.se når du hela programmet. På Stora torg i Kristianstad är det musikkvällar i sommar. 5 juli 1930 uppträder Uno Svenningsson. 12 juli The Play Jones. 19 juli Robert Wells och The Vocalettes. 26 juli Frida Gren och Dan Hylander och slutligen 26 augusti Klara Hammarström, känd från Mellon. Onsdagar och lördagar så är mittpunkten på Industrigatan 5 i Hör platsen för en rad sommarkonserter med lokala artister. Den 6 juli mellan 19.30 och 21.00 spelar Vinslövstrubaduren Mikael Hemmingsson. 9 juli uppträder basisten Anders Nord och sångaren Mikael Wiksborg, det vill säga Spooky Blues. 13 juli blir det latinamerikanskt med Teresa Hernandez. Yusuf Jan spelar egna låtar den 16 juli och sedan fortsätter sommarkväll på mittpunkten som det här arrangemanget kallas onsdagar och lördagar samma klockslag till och med den 13 augusti. Det är fri entré men gåvor från publiken tas gärna emot. Malmö Pride pågår mellan 6 och 10 juli. Det blir ett blandat program som startar med en parad på kanalen med diverse flytande farkoster 6 juli 17-19. Trapporna vid kaféet med mera Beyond Us vid Södertull är en lämplig samlingspunkt. Seminarier och föreläsningar äger rum på Pride House, vilket betyder Hotell Scandic Triangeln. Några axplock ur det programmet. 6 juli 9.30-11, Framtidens familj. Och 15-16 samma dag, personer med funktionsnedsättningars rätt till sin sexualitet och könsuttryck. Detta anordnat av Liberalerna. Flyktingskap är temat 7 juli mellan 9 och 10. Och mellan 10.30 och 11.15 så är temat Malmö stads funktionsstödsförvaltningsarbete när det gäller relationer, identitet och sexualitet. 6 juli 14-17 blir det drop-in-vigsel i Sankt Petri kyrka. Ingen bokning, men papper på hindersprövning krävs. Och 7 juli 17-18 föreläser fotografen Elisabeth Olsson i samma kyrka. 8 juli klockan 21 uppträder Tove Styrke i Folkets park. Och Pride-paraden, den har samling klockan 12 lördag den 9 på Mölleplatsen. Av mars 13.00 till Folkets park. Hela programmet finns på nätet, hemsida malmopride.com. Folkmusik under bar himmel spelas av Trio Volski vid Granstugan, H.O. Möllers väg 10 i Dörsebro 7 juli 19-20. Dörsebro församling anordnar och det är fri entré. Det blir kammarmusikfestival i Gladsax i juli. Några exempel. Den sjunde spelar violinisten Bartosz Skibinski solostycken av Bach i Gladsaks kyrka. Och den fjortonde kommer gitarristen Göran Sölscher och flöjtisten Ezekiel Cortabaria att framföra musik av Bach, Roman och Piazzolla i samma kyrka. Biletto säljer biljetter för 200 kronor till Skibinski och 250 för Sölscher och Cortabaria. I slutet av juli, närmare bestämt 28 till 31, så är det hamnfestival i Limhamn i Malmö. Dels i fiskehamnen, dels på Dragörkajen som den fortfarande heter, fast dragörbåtarna är borta sedan länge. Det blir försäljning av mat och dryck i fiskehamnen och av hantverk på Dragörkajen. Och uppträdanden av främst lokala artister. Varje morgon klockan 11 under festivaldagarna är det yoga för alla i fiskehamnen. Torsdag 28 juli uppträder Limhamns brassband 18.00. Magnus Linde framför akustiskt 60-90-tal 19.00 och Buckaroos kommer med influenser från den amerikanska södern klockan 20. Allt på stora scenen i Fiskehamnen, där det på fredagen blir Latin Jazz och salsa klockan 12. Latinskt av alla dess slag med Gilito i Soklave 15.00 samt Soul Revelation 18.30. På lördagen uppträder Cover Me 20.00 och Lasse Berggrensson klockan 21.30. Och på söndag 15.00 är det konsert med Öresunds unga symfoniker. Även på Dragörkajen kommer det att finnas en scen. Där sjunger Tåbkören torsdag 28 juli klockan 12. Singer-songwriter-rock bjuds det på 14.00 och ukulele-ackompanjerade låtar av Beatles, Dylan och Paul Simon framförs av Hannas orkester 21.30. Fredagen på Dragörkajens scen bjuder på Kevin Hosford 16.00, minimusikalen Primadonnans död 17.00 och Wills Fargo klockan 20. Och på lördagen uppträder Isabel Opera med just Opera 18.00 och svängiga Jazz Manouche Social Club kommer 20.00. Och söndag blir det Tåb igen med Visans vänner klockan 14. Via hemsidan polimhamn.se ska det gå att ta del av hela programmet. Och po stavas med o och inte å. Mozarts opera Trollflöjten ges av Skånska operan på Ystad teater 30 juli klockan 19 och 31 juli klockan 16. I rollerna bland annat Joel Forsström, Linnea Sjösvärd, Viktor Rudén, Jakob Antoner och Amelie Flink. Biljetterna kostar från 260 kronor uppåt och säljs av Eventim. Årets Birgit Nilsson-dagar äger rum 8 till 13 augusti med konserter i Västra Karupstrakten och offentliga masterclasses på Kulturhuset Ravinen. Birgit Nilsson-stipendiaten, sopranen Cornelia Beskow, konserterar i nyrenoverade Västra Karups kyrka 12 augusti klockan 18. Och den 13 augusti klockan 17 blir det festkonsert på en utomhusscen vid Birgit Nilsson-museet med utdrag ur operor som Macbeth, Friskytten och Maskeradbalen. MSO spelar, en 100-hövdad kör sjunger och bland solisterna finns Kristina Nilsson och Taras Stonda. Konferencier är Mark Levengood. Julius säljer alla Nilsson-biljetterna. Den amerikanska gruppen Totos uppskjutna Europaturné når Sofiero i Helsingborg onsdag 10 augusti 1930 och brittiska 10CC är också med. Ticketmaster säljer biljetter för 695 kronor och biljetter köpta till fjolårets inställda konsert gäller också. Ledsagare följer med gratis och då ska man välja en speciell biljett som gäller bägge. Biljettinformation, Eventim 0771 65 10 00. Julius 0775 700 400. Telefonbokningen har dock semesterstängt vecka 27 och 28. Och Ticketmaster 077 170 70 70. Kalendern för årets 27:e vecka börjar måndagen den 4 juli då Ulrika och Ulla har namnsdag. Den politiska Almedalsveckan är igång på Gotland och Socialdemokraterna har redan haft sin dag, medan måndagen är vikt åt moderatledaren som talar 11.00 och Vänsterpartiets ledare 19.00. Alla partiledaranföranden kan följas på nätet almedalsveckanplay.info, där även andra programpunkter läggs upp. I USA firas det nationaldag eftersom det var detta datum 1776 som 13 brittiska kolonier på den nordamerikanska kontinenten förklarade sig självständiga från Storbritannien. Och nu, i vår tid, finns det de som istället vill lösgöra sig från Amerikas förenta stater, nämligen republikanerna i Texas som under det lokala partikonventet nyligen röstade för en uppmaning till delstatens politiker att nästa år anordna folkomröstning om att bilda en egen stat, vilket inte är tillåtet. Och så fyller den legendariska sportkommentatorn Arne Hegerfors 80 år, medan den italienska skådespelaren Gina Lollobrigida kan fira sin 95:e födelsedag. Tisdagen den 5 juli är det Laila samt Ritva som har namnsdag. I Almedalen är det Kristdemokraternas och Liberalernas tur med partiledartal klockan 11 respektive 19. Skräpmail i den digitala e-postinkorgen kallas på engelska för spam efter den köttkonserv som på svenska benämns burkskinka och som ofta ansetts vara av tveksam kvalitet och ursprung. Denna dag har i alla fall 85 år gått sedan de första spamburkarna lanserades av en amerikansk livsmedelsfirma. Onsdagen den 6 juli heter namnsdagsbarnen Jessica och Esaias. Sverigedemokraternas och Centerns ledare talar i Almedalen 11.00 respektive 19.00. Damernas EM-mästerskap i fotboll drar igång i England och håller på månaden ut och Sverige anses ligga bra till för ett guld. I Finland firas denna dag kombinationen dikt och sommar på den bohemiske diktaren Eino Leinos födelsedag. Han levde mellan 1878 och 1926 och talböcker med texter av och om honom finns både på svenska och finska. Torsdagen den 7 juli är Klas namnsdag och politikerveckan i Almedalen avslutas med Miljöpartiet vars språkrör äntrar talarstolen klockan 11 på förmiddagen. En timme tidigare ställs frågan, hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen ge fler personer med funktionsnedsättning jobb? Den programpunkten går att hitta på almedalsveckanplay.info. Fredagen den 8 juli har Kjell namnsdag. Politisk frihet, vegetarianism och antikyrklighet var några av de viktigaste hållpunkterna i den radikale brittiske poeten och författaren Percy Bysshe Shelleys liv. På dagen för 200 år sedan drunknade denne den engelska romantiska poesins förgrundsfigur i Italien. Och även om Shelleys diktning alls icke är glömt så är det kanske ändå hans hustru Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein som är mer bekant idag. Den finns som talbok. Det gör även hennes brev skrivna under en kort resa i Sverige, Norge och Danmark. En resa som ägde rum redan 1795. Lördagen den 9 juli är det Jörgen samt Örjan som firar namnsdag. Och det här är den internationella dagen för oskadliggörande av handeldvapen. Ett nog så aktuellt ämne. Söndagen den 10 juli, då André och Andrea har namnsdag, så avslutas veckan.
Den regionala delen av anslagstavlan har bara en sommarhälsning från SRF Skåne. Hej, innan vi alla njuter av lite välförtjänt ledighet kommer här lite information som vi vill att ni alla ska ta del av. Från och med nu kommer det inte längre att vara först till kvarn som gäller vid SRF Skånes aktiviteter. Istället kommer kansliet att göra ett urval efter att anmälningstiden gått ut, så att de som inte deltagit på motsvarande aktivitet året innan får förtur. Detta gör vi för att ge nya medlemmar en möjlighet att komma med på aktiviteter och att även de som kanske inte är så snabba med att anmäla sig ska ha en lika stor chans att komma med. Den som anmäler sig kommer som vanligt att få ett svar när kansliet tagit emot anmälan. Men först efter sista anmälningsdag får man veta om man kommit med. Vi vill också påminna om vad som gäller när lokalföreningar bjuder in medlemmar från resten av Skåne till aktiviteter. SRF Skåne betalar då resekostnaden för de som inte kommer från den anordnande föreningen. Och ni måste meddela SRF Skånes kansli att inbjudan gått ut till medlemmar i hela Skåne. Om lokalföreningen går på ett syntolkat evenemang och subventionerar priset för sina medlemmar gäller subventionen inte för medlemmar från övriga distriktet. Dessa medlemmar betalar fullt pris. Och vi påminner också om att kansliet stänger för semester den 1 juli och öppnar igen den 1 augusti. Vi har också bytt mailadress till kansliet. Från och med nu når ni oss på skane@srf.nu. Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön och avkopplande sommar. Med vänlig hälsning, SRF Skånes styrelse och kansli. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken. Först ett meddelande från SRF Lundabygden om en promenad till och i Stadsparken. Tisdag den 12 juli klockan 13.30 träffas vi utanför SRF-lokalen på Tordönsvägen 4i. Och går en lugn promenad till ingången till Stadsparken och Stadsparkscaféet. Om man inte vill gå så kan man komma med färdtjänstbil direkt till Stadsparken. Vi ser oss runt och slår oss sen ner vid kaféet för fika. Vi går gemensamt tillbaka till vår lokal. Och vi möter de som kommer med bil cirka klockan 14 och bil tillbaka kan beställas till exempel till klockan 16. Kansliet, det är sommarstängt från den 4 juli till den 7 augusti. Så anmäl dig istället senast den 8 juli till Ann-Kristin på telefon 0703 14 14 56. Berätta om du vill promenera och kanske behöver någon att hålla i eller om du kommer med bil. Det är bra om du har mobilen med dig så att vi kan nå varandra. Förutom ledsagare kommer Anki, Birgitta och Ann-Kristin att leda promenaden. Med varma sommarhälsningar från oss alla. SRF Malmö Svedala meddelar att från och med måndag den 11 juli har vi semesterstängt på kansliet och vi är tillbaka igen måndag den 1 augusti. Dagverksamheten börjar måndag den 8 augusti. Annons om detta kommer i Skånes taltidning. Om du behöver komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet kan du ringa Maj-Britt Ryman, telefon 070 324 66 09. Styrelse och personal önskar alla en skön sommar. Så en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne till sommarfest den 10 juli. Sommar, sol och bad. Vad passar bättre då än att ställa till med fest? Vi dukar upp en meny med delikatesser som hör sommaren till och efter maten dricker vi kaffe och njuter av en härlig jordgubbstårta. Vi serverar vatten och lättöl till maten. Vill ni ha något starkare att dricka så får ni ta med det själva. Nu behöver vi röra på oss lite så vi provar på att spela boll och minigolf. Det är naturligtvis frivilligt att vara med. Annars kan man stå och heja på. Det viktigaste är att vi får träffas allesammans igen. Allt detta i Surbrunnsparken i Ystad söndag den 10 juli mellan 12 och 16 mitt i sommaren och vi har beställt fint väder. Adressen är Surbrunnsvägen 24. Ta Surbrunnsvägen ner, första gatan till vänster in på Aulingatan och kör in i parken till kabinen. Priset är 100 kronor för synskadade och stödjande medlemmar. Du betalar en avgift på Bankgiro 5435-4303 eller via Swish på numret 123-441-5071. Anmäl dig senast söndag den 3 juli till Johnny Ekström som också svarar på frågor. Telefon 0739-093945 eller via mail till johnny.ekstrom@srfskane.se eller till Vicky Svedrell 0708 37 53 58. Mail streponi strepponi@gmail.com. Uppger vi anmälan om du har rullstol eller rullator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Medlemmar som har reskostnader får resa ersatta efter vi fått in kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan senast 3 månader efter aktiviteten. Välkomna till en härlig sommarfest, hälsar styrelsen för sydöstra Skåne. Vi har ett referat från SRF Ängelholm Båstad, vars sista våraktivitet gick av stapeln den 25 maj. Vi hoppade alla in i beställda taxibilar och åkte ut till Munka Ljungby utanför Ängelholm. Mer exakt Hiagården och Bengt Åke Bengtssons gård. Stämningen var god, många var glada och uppslutningen stor. Bengt Åke är en kändis i Ängelholm och det är för att han är en fantastiskt god underhållare. Även denna gång levde han upp till sitt rykte och gav oss många roliga anekdoter från sitt liv. Men också fantastisk historia om sin gård och de som levt där i flera generationer. Vi fick också höra dragspelsmusik och kända melodier som Bengt Åke sjöng för oss. Många tog själva i och det blev fin allsång under hela eftermiddagen. Vi bjöds på grillat och godfika, allt serverat på fina gamla serviser. Flera av oss tog trappan upp till ovanvåningen som hade 6 rum, helt orörda sedan 1968. Då Elisabeth Nilsson dog och testamenterade hela gården till en stiftelse. Bengt guidade oss runt och i ett av rummen berättade han att där brukade man hålla husförhören. Det fanns många stolar och soffor i detta rum. Allt stod kvar precis som Elisabeth lämnat det. Hela besöket tog oss tillbaka i tiden och vi fick oss många fina återblickar om hur det var att bo och leva i Ängelholm för länge sedan. Men även hur Bengt Åke driver gården idag med intressant museum och verksamheter under hela året. Gården lever kvar och många får glädjen att uppleva den än idag. Som när SRF Ängelholm Båstad bokade in ett besök en eftermiddag med underhållning. Tack alla medlemmar för att ni kom och gjorde denna dag till en fest. Varma hälsningar från ansvariga Marianne och Liss. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Från torsdag den 30 juni klockan 23.15 till måndag den 4 juli klockan 4.15 är Öresundstågen inställda mellan Helsingborg och Laholm på grund av ett banarbete i Ängelholm. Inställda är då också pågatågen mellan Helsingborg och Förslöv-Halmstad. Bussar ersätter. Och så ett par ändringar i busstrafiken. I Malmö har en del av arbetet på rondellen mellan Viddedalsvägen och Hohögsgatan, som vi berättat om tidigare, blivit ändrat. Och det betyder att resenärer med regionbuss 170 som brukar använda hållplatsen Viddedal nu istället hänvisas till hållplatsen Granbacken på Sallerupsvägen istället. Den och de andra tidigare nämnda ändringarna ska gälla till den 15 juli klockan 15. På Krusegatan i Malmö börjar ett arbete samma 30 juni som från klockan 14 stänger regionbussarna 130 och 172 hållplats Krusegränd läge B. En tillfällig stolpe ställs ut 130 meter bakåt bussens färdriktning till den 8 juli klockan 15. I Västra hamnen i Malmö har man stängt av en bit av Östra Varvsgatan och stadsbuss 5 får ta en annan väg. Hållplatsen Ubåtshallen är stängd med hänvisning till hållplatsen Fullriggaren. Den ligger cirka 400 meter norrut på samma gata. Och hållplatsen Stapelbäddsparken läge B är stängd. Här är närmsta alternativ hållplatsen Dockan som ligger 350 meter österut på Stora Varvsgatan. Och i Helsingborg slutligen fortsätter slutdatumet att skjutas fram för de vägarbeten på Larmvägen som började i mars och som berör stadsbuss 7. Det allra senaste budet är att det ska vara klart den 8 juli klockan 16. Och med det budet var det dags att sätta punkt för veckans taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 7 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!